Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, den skånska bonden.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar, finns inte ett svar. För jag har inget.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Sedan dagen startade podden 2016 har vi varje vecka kommit ut med ett nytt avsnitt om just Palmemordet. Och vi planerar att fortsätta med det så länge intresset finns från er lyssnare. Ni kan som vanligt hjälpa till med att stötta oss genom att gå in på patreon.com/palmemordet och skänka en summa som podden får per publicerat avsnitt. Om ni hellre donerar via Swish, kontakta oss i privat meddelande på facebook.com/palmemordet för att få numret. Som vi nämnt tidigare har det på senare tid kommit ut en mängd dokument från den numera nedlagda Palmeutredningen. I gruppen Palmemordet, FUP och övriga handlingar pågår ett crowdfundat arbete med att få ut så mycket som möjligt av utredningen. I princip beställer man ut de delar man är intresserad av, betalar en mindre summa för dokumenten och lägger upp dem på sidan. Istället för att du ska betala åtskilliga tusen för dokument hjälps man alltså åt genom att varje person beställer en mindre del dokument och på så sätt betalar mindre. I vissa fall går det också att ansöka om ersättning när du begär ut dokument. Podden Palmemordet står inte bakom själva gruppen, men vi uppmuntrar verkligen initiativet och vill ge det välförtjänt uppmärksamhet så att fler får kännedom om det och också kan hjälpa till att få ut mer av utredningen. Bland de dokument som släppts finns matnyttig information, rena återvändsgränder och en del väldigt märkliga tips. Till den senare kategorin hör ett om en bonde i Skåne som till en bekant sa att Palme skulle mördas före lördag. På fredagen inträffade det som han pratat om. Det här är såklart väldigt intressant, för hur kunde personen veta något om det här? Varför pratade han om mordet och var hade han fått informationen ifrån? Än mer intressant blir det när vi kan konstatera att bondens dotter sällskapade med Viktor Gunnarsson under en tid. Vi ska försöka bringa klarhet i det här spåret och för att få en sammanfattning går vi till den artikel som var införd i Expressen den 6 maj 1988 med rubriken Nytt vittne, Palme ska dö före lördag. Citat. Ingress. En 70-årig bonde i Skåne pratade med en granne. Grannen sa att Olof Palme skulle mördas inom 3 dagar. 3 dagar senare dog Palme. Senare har det visat sig att grannens dotter sällskapat med en man som från och till varit misstänkt för mordet. Slut ingress. Bara några veckor innan grannarna träffades var mannen som misstänktes för mordet hemma hos grannen och dottern. Frågan är självklar. Hur kan det komma sig att grannen strax efter besöket går in till 70-åringen och berättar att Palme ska skjutas med en kula som kan tränga igenom skottsäkra västar? Palmeutredarna söker svaret. De fick nys om sambandet mellan grannens dotter och mannen som misstänktes för mordet. De har arbetat på samma arbetsplats i Skåne och ska då ha haft sällskap en tid. Vi har känt till det och försökt titta på vad det är frågan om. Men jag vill inte säga idag om det är mer intressant än något annat så kallat spår, säger Palmeutredningens talesman Ingvar Eriksson. Grannen förnekar att han ens varit inne hos den 70-årige bonden och än mindre att han skulle ha sagt något om ett förestående mord. Det finns heller inga vittnen till samtalet. Ystadspolisen betraktar dock 70-åringen som trovärdig. Hans uppgifter stärks av att en hushållerska bekräftat att 70-åringen berättade för henne om samtalet efter det att grannen gått hem. Någon ljuger alltså. Men vem? Och varför? Mannen som misstänktes för mordet betraktas inte som misstänkt nu, men är heller inte avförd från utredningen. Och där slutar vi alltså citera Expressen från fredagen den 6 maj 1988. Artikeln skriven av Ola Liljedahl. Så långt alltså den grundläggande historien. Lantbrukaren, som i enlighet med vår namnpolicy kommer att kallas bonden M, ska alltså ha tipsat om mordet innan det ägde rum. Men vad säger han själv om de här uppgifterna? Vi ska ta reda på det. Men först en sak om de utlämnade dokumenten. I samband med att dokument begärs ut görs en sekretessprövning och man går igenom vad som eventuellt behöver maskas i dokumenten. Det här har dock visat sig vara ganska godtyckligt och olika handläggare har gjort olika bedömningar om vad som är känsliga uppgifter och inte. Ibland har till synes harmlösa saker strukits, vilket man kunnat kolla genom att jämföra dokument som hanterats av olika handläggare och som därmed har gjort olika bedömningar. Därför är det en del i de kommande förhören som har maskats. Men när vi tror oss veta vad det gäller kommer vi att lägga in det som en kommentar och också säga att det är just våra antaganden. Bonden M förhördes första gången den 26 mars 1986, men som ni såg dröjde det ända till 1988 innan tidningarna skrev om det. Vi kan redan här konstatera att lantbrukaren själv har helt andra uppgifter att komma med än vad tidningarna senare rapporterade. Citat. Protokoll fört vid förhör med M, förnamn, personnummer. Förhöret hållet den 26 mars 1986 med början klockan 12.45. Förhörsplats, den hördes bostad, censur. Förhörsledare, kriminalinspektör Bengt Ödmark och kriminalinspektör Ola Eriksson. M upplystes om att anledningen till detta förhör var att undersöka om han samtalat med en person från Östra Ingelstad kort före mordet på Olof Palme och om han under detta samtal fällt yttranden som skulle kunna tolkas så att han känt till eller varit inblandad i brottet. M uppger spontant att det måste vara censur, kommentar, troligen namnet på grannens slutkommentar, och fortsätter, det har han gripit rent ur luften. M uppger vidare att han före den aktuella tidpunkten, 28 februari 86, ej besökt den nämnda censur på lång tid. Någon vecka efter det att mordet på Olof Palme blev känt var han emellertid på besök hos censur. Censur hade inlett samtalet med att utgjuta sig om den förfärliga händelsen med Palme och M uppger att han ej på något sätt sade emot detta påstående. Han höll med om att det var en förfärlig händelse. Censur hade blivit allt mer anklagande mot M och påstått att han skulle sagt någonting före tidpunkten för mordet som skulle kunna tyda på att han var inblandad på något sätt. M hade förklarat för censur att han inte ens hade varit på besök vid den tidpunkt som censur angav. Censur hade även framkastat för honom att han skulle sagt att inom en vecka skulle Palme vara skjuten. M insåg att det ej stod rätt till med censur och for därför strax från platsen. Till saken hör att M från tid till annan brukar åka på besök till censur eftersom denne är en gammal man och uppskattar besök. Enligt M's uppfattning är censur något återförkalkad och ej alltid vet vad han säger. M upplystes om att i utredningen hade nämnts två bröder, censur, från denna trakt där M är bosatt. Den ena med förnamnet censur, som skulle kunna vara inblandad i händelsen. Och censur uppger på detta att dessa två bröder är utflyttade för många år sedan och att de ej har varit i trakten sedan de flyttade. M har inte kontaktats eller har själv kontaktat bröderna efter deras utflyttning. Vad M kan förstå måste det röra sig om fem ord censurerade, och det är säkert 10 år sedan de flyttade. 3 ord censurerade hette eventuellt censur, och övriga uppgifter om dessa bröder, såsom adress med mer, har inte M. M framhåller att han ej sagt något till censur, som skulle kunna tolkas som om han hade något med mordet på Olof Palme att göra. Saken är helt befängd. Censur har hittat på alltsammans. M framhåller vidare att han inte alls är politiskt intresserad. Huruvida censur sympatiserar med Socialdemokraterna eller ej känner inte M till, ty de pratar i politik med varandra. M blev rent häpen när censur attackerade honom på detta sätt och framkastade dessa beskyllningar. Detta var det värsta M hade varit med om i hela sitt liv. På förnyad fråga om M närmare kan precisera den tidpunkt före mordet på Olof Palme han var på besök hos censur, säger han att det kan ha varit i februari 86, men att det ej var så sent som den 25. M upplystes om att även censur för polisen uppgivit att det skulle ha varit den 25 februari som censur hade nämnda besök. Men M vidhåller trots detta sina uppgifter om besöket i fråga. M har bott på trakten sedan 60-talet och från denna tidpunkt har han även känt censur. På fråga uppger M att han fredagen den 28 februari, det vill säga dagen för mordet på Olof Palme, 3 rader censurerade. Förhöret slut klockan 13.35. Censur som ovan, Bengt Ödmark, kriminalinspektör. Slutcitat ur protokollet. Som ni ser förnekar bonden all kännedom om den här händelsen och säger att det är taget ur luften. Det innebär i så fall att personen som sa sig fått uppgifterna ljuger. Vem är trovärdig och går att lita på i det här fallet? Det är såklart nästintill omöjligt att säga. Som ni hörde från de här dokumenten är namnet på grannen som fick uppgifterna censurerat. Alltså har vi inte kunnat ta del av hans initiala uppgifter till polisen. Något märkligare är att bondens alibi för den 28 februari 1986 helt har censurerats. Men polisen ger sig i alla fall inte med det här första förhöret. Istället kallar man in bonden M igen, och då handlar förhöret mer om en person vars namn är maskat, men som utifrån sammanhanget bör vara Viktor Gunnarsson. Citat. Förhör med förnamn M, personnummer. Förhöret hållet i M:s bostad, censur. Förhörsledare, kriminalinspektör Ola Eriksson Boja och Torsten Stålnacke. Ja, han heter faktiskt Boja i efternamn. Ganska intressant med tanke på att man förknippar handbojor med polis. Nåväl, åter till protokollet. Förhöret är en uppföljning av D2384. Och det var alltså det som vi läste nyss. M berättar att han under tiden januari till februari 1986 sammanträffat med censur, kommentar, troligen Viktor Gunnarssons slutkommentar, vid endast ett par tillfällen. Han tillfrågades om de två vid något tidigare tillfälle under åren samtalat om politik. Efter eftertanke erinrar sig M ett tillfälle för cirka 10 år sedan då han och censur strax bakom censur. Censur hade då varit intresserad och stått och tittat på deras arbete. Han hade under hela tiden pratat om socialdemokratiska regeringen och sagt att Palme och Socialdemokraterna gjorde mycket bra för Sverige. M och hans hustru hade inte svarat särskilt mycket på censurs påstående. De hade varit upptagna av sitt arbete. Censur hade då direkt sagt till Mårtensson: du måste väl vara glad åt sosseregeringen som har så många barn och därför får så mycket barnbidrag. M hade då kanske lite ilsket då han var irriterad av censurs pladder sagt att man skaffar väl inte barn för att få barnbidrag. Detta är det enda tillfälle M kan minnas då de två pratat om något som kan likna politiska spörsmål. M minns vidare att han någon vecka efter Palmemordet passerat censur och därvid stannat till. Censur hade då kommit fram och sagt: ja, så där är du som sköt Palme. M hade då svarat: vad fan säger du för något? Och genast åkt därifrån. Han har därefter inte haft några kontakter med censur och han bedömde censurs tillstånd som synnerligen märkligt. M berättade om episoden för sin hustru och har därefter glömt bort den. M vidhöll att han under den aktuella dagen, alltså den 25 februari 1986, under hela kvällen lång censur och att han inte vid något tillfälle fällt yttranden som av censur skulle kunna uppfattas som de censur återgett i sin berättelse. M tillfrågades om han känner till uppgifter att censur sammanbott med censur. Kommentar troligen rör det här dottern som sägs ha sammanbott med Viktor Gunnarsson. Slutkommentar. M uppgav att så icke är fallet och att censur aldrig egentligen sammanbott med någon, men att censur under en kort tid i början på 1986 bott hos en person vid namn censur. Censur hade inget förhållande till mannen utan fick endast disponera ett rum där i väntan på att censur skulle få en annan bostad i censur. Anledningen till att censur bodde där var att censur var bekant med censur. M berättar vidare att censur på senare tid tagit mycket illa vid sig av tidningsskriverier och radioprogram som berört censur och det påstådda förhållandet med censur och att censur numera vårdas på mentalsjukhus och i vart fall för stunden inte kan nås för förhör. M uppgav om sig själv att han inte är politiskt engagerad och att han aldrig varit med i något parti eller organisation. Han har inga vapenlicenser eller vapen överhuvudtaget och lever i stort sett sitt liv på sin gård där han följer ås- och skördetiderna. Angående sina bilinnehav uppgav M att han under 1985 och de första månaderna under 1986 hade en censur, dieselmotor, och att han den 12 eller 13 februari 1986 bytt bilen mot en ny censur. Bilbytet hade skett hos censur och gått till så att en försäljare kom hem till M den 12 eller 13 februari och då levererade den nya censur samtidigt som han hämtade den censur vilket han tog med sig till bilfirman i censur. Enligt M är det helt uteslutet följdaktligen att censur skulle kunna se honom i den censur så sent som den 25 februari 1986. Kommentar alltså att grannen skulle ha sett honom i den bil av okänt märke så sent som 25 februari 1986. Slutkommentar. Under förhöret överlämnar M kopior på fordonshandlingar till styrkande av sina uppgifter. Han uppgav vidare att han inte vid något tillfälle efter den affärs avslutande disponerat den censur. M tillfrågas vidare om han vid något tillfälle sålt höns till censur. Han erinrar sig då att han sålt ett antal värphöns till censur samma dag som hans lång censur. Affären hade gått till så att censur telefonledes avtalade med M om att köpa ett antal höns. Censur hade frågat om man kunde få komma omedelbart samma dag och hämta hönsen, men M hade då sagt att det vore bättre om censur kom en senare dag då censur hade födelsedagskalas i huset. Censur hade dock varit påstridig och M hade sagt till honom att han kan väl bara hämta hönsen i den byggnad där de fanns. M hade inte sett censur när han hämtade hönsen, men han hade av sin hustru hört att hon sett censur på gårdsplanen. M tillfrågades om censur varit nöjd med hönsaffären och han svarade då att han själv inte mottagit några klagomål, men att han hört att censur varit missnöjd med hönsen då de värpte dåligt, vilket M sa att det kunde vara möjligt då det är normalt att höns i början efter en omplacering värper dåligt. M tillfrågades om han var helt säker på att hönsaffären genomfördes den 6 januari och inte den 9 februari, vilket censur med bestämdhet hävdar. M svarar att han endast vid ett enda tillfälle sålt höns till censur och att han särskilt minns att detta skedde på censur då det medförde olägenheter med leveransen av hönsen. M delgavs att censur i förhör sagt att M den 25 februari 1986 varit ute med sin bil och att han, när han kom hem på fråga från censur, sagt att han på vägen stött samman med censur som bjudit hem honom på kaffe och att han hade varit hos censur någon timme innan han återvände till hemmet. M svarade att detta var helt fel och att censur måste ha redogjort för en händelse vid något annat och tidigare tillfälle. M uppgav vidare att han under vinterhalvåret aldrig brukade vistas ute så sent och finner det märkligt om han skulle ha besökt någon vid de senare tider det är frågan om. Förhöret slut klockan 13.45. Ola Eriksson, kriminalinspektör. Och därmed slutar vi citera ur protokollet. Så bonden M vidhåller att han inte besökt grannen under den här angivna tiden. På samma sätt säger han att han bara sporadiskt pratat med den man som tros vara identisk med Gunnarsson och som sällskapade med hans dotter. Vad hönsaffären har med det hela att göra vet vi inte utan att ha sett grannens uppgifter. Men detta är förmodligen en del i grannens berättelse om vad som hände den aktuella dagen. Nu vore det ju intressant att ta del av grannens historia. Men som sagt, den har ännu inte nått offentlighetens ljus. Att döma av vad bonden M säger verkar grannen gammal och kanske lite virrig. Men det är ju bondens uppgifter och inget vi kan ta som garant för att uppgifterna är felaktiga. Det som kittlar lite extra tycker jag är kontakten med Viktor Gunnarsson. För om man leker med tanken att Gunnarsson var inblandad i mordet på Olof Palme och dessutom känner till hans ovana att skryta och skrävla, så är det kanske inte omöjligt att han sa något till sin dejt eller bekant om detta. Att hon i sin tur skulle ha sagt det till sin pappa, med tanke på vilken stor händelse det handlar om, tycks inte heller omöjligt. Men som vi sett tidigare är det så mycket annat som talat emot att Gunnarsson faktiskt var den skyldige att det här resonemanget knappast leder oss till klarhet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men hur var det då med dottern och kontakten med Gunnarsson? I förhöret med henne, som vi kallar C, är återigen namnet på personerna hon umgicks med överstrukna. Men med tanke på andra uppgifter om att det är Viktor Gunnarsson som avses kan man misstänka att det är han som man menar även här. Det förhör vi nu kommer att referera är ett uppföljande förhör till ett som ännu inte släppts, så vi har inte upptakten till det. Skulle det lämnas ut kommer vi såklart att referera det i podden. Men nu alltså över till det andra förhöret med bonden M's dotter, här kallad C. Citat. Protokoll över förhör med C, personnummer. Boende, censur. Förhöret äger rum i den Hördes bostad den 23 maj 1986 med början 15.35. Förhörsledare, kriminalinspektör Dick Lundblad och Ulf Norlin. Bandupptagning. Det är uppföljning av 1.33.09. Kommentar 1.33.09 är alltså det förhör som vi ännu inte har tillgång till, slutkommentar. Förhörsledaren kommer att benämnas F. Dottern kommer att benämnas M då hon har samma efternamn som sin pappa, vilket börjar på M. Ulf Norlin, förhörsledare nummer 2, betecknas med ett N. Och en person med namnet Jönsson betecknas J. Den här personen kommer bara in ytterst sporadiskt i förhöret och har inget med den egentliga handlingen att göra. Förhörsledare. Folk har påstått till oss att du har sällskap med en som heter Censur. Kan du berätta om det? M. Jaha, det känner jag inte till. Förhörsledare. Vill du prata lite högre? M. Ja, det känner jag inte till. Förhörsledaren. Du sällskapar inte med någon som heter Censur. M. Nej. Förhörsledare. Känner du någon som heter Censur? M. Ja, nu denna här jag bor hos. Förhörsledare. Ja, som heter Censur. M. Ja. Förhörsledare. Vad har han för yrke? M. Ja, det är ju livsmedelsarbete. Förhörsledare. Du känner inte till någon Censur? M. Nej. Förhörsledare. Eller någon som är lärare? M. Nej. Förhörsledare. Vad har du för bil? M. Censur. Förhörsledare. Hur länge har du haft den? M. Jaha, det är nog 1,5 år kan det nog vara, men jag är inte riktigt säker, kan jag inte säga. Det var i fjol någon gång i höstas jag köpte den. Kommentar. I protokollet ska det förmodligen stå 1 eller 1,5 år, men det ser istället ut som det står 11. Men med tanke på att det var i fjol någon gång som hon köpte den så måste det röra sig om 1 år. Slutkommentar. Förhörsledaren. Vad hade du för bil innan dess? M. Censur. Förhörsledaren. Kommer du ihåg bilnumret? M. På Censur. Förhörsledare. Ja. M. Det var Censur. Förhörsledare. Vad var det för färg? M. Censur. Förhörsledare. En Censur. Vet du om du var i ditt föräldrahem den 9 februari en söndag? M. Nej, det tror jag inte jag var. Förhörsledare. Det tror du inte du var. M. Nej. Ja, det kan jag gå och se. Förhörsledare. Vi stannar bandaren medan M kontrollerar uppgiften. Avbrott inspelningen. Förhörsledare. Ja, vi slår på bandaren efter några ögonblick. Vad gav kontrollen? Du skulle se om du hade varit där. M. Jaha, nej, jag höll på, ohörbart, skriva en liten fickalmanacka. Men där var inget, jag har inte skrivit något. Nej, jag tror inte jag var hemma den dagen. Förhörsledare. Har du varit och köpt ägg hos någon gammal man, en rund man i censur? M. Ja, det har jag. Jag var där en gång. Det var nog i fjol. Förhörsledare. Vem var den mannen? Vet du vad han heter? M. Jaha, jag kan inte säga. Jag kommer inte ihåg namnet, men jag vet vem det är. Förhörsledare. Kan du beskriva honom? M. Ja, han är ju liten och kraftig. Förhörsledare. Vad menar du med kraftig? Är han muskulös? M. Nej, rätt mullig eller vad man ska kalla det. Förhörsledare. Jaha. M. Ja. Förhörsledare. Du visar med armen som en stor mage. M. Ja. Förhörsledare. Är det M? Ja, han är mullig. Det kan man väl säga då. Förhörsledare. Jaha, var det ett år sedan du var där och köpte ägg? M. Ja, det var i fjol. I slutet av juni månad tror jag det var. Jag fyllde år närmare juli och så skulle jag baka då. Ohörbart. Så köpte jag ju ägg då. Förhörsledare. Vad pratade ni om? M. Jaha, det kommer jag inte ihåg. Det var väl lite om väder och sånt. Ja, jag kommer inte ihåg det. Det brukar man ju komma in på så bara för att man ska komma igång och prata. Ja, jag kommer inte ihåg det. Förhörsledare. Kommer du ihåg hur mycket ägg du köpte? M. Jag vet inte om det var ett fack ägg. Ohörbart. Nej, det var ett fack tror jag. Ja. Förhörsledare. Vad gav du för det? Kommer du ihåg det? M. Nej, det kommer jag inte ihåg. Förhörsledare. Vet du om du betalade med jämna pengar eller om han växlade? M. Jag tror det var jämna pengar. Ja, jag är inte säker på det, men... Förhörsledare. Du kunde inte komma ihåg vad ni pratade om. M. Nej. Nej, det gör jag inte. Förhörsledare. Eller om du nämnde några namn eller något namn till honom. M. Nej. Nej. Jag kommer inte ihåg någonting. Förhörsledare. Brukar du prata med folk om ditt privatliv? M. Nej. Nej. Det är ju inget som... Förhörsledare. Nej. Förhörsledare Norlin. När flyttade du hit till den här lägenheten? M. Ja, det var väl någon gång i slutet av november månad då, eller december tror jag, i fjol. Norlin. I fjol. M. Mm. Norlin. Det här äggköpet, det var alltså innan det. M. Ja, det var i slutet av juni månad. Norlin. Slutet av juni månad. M. Mm. Norlin. Det var alltså innan du hade flyttat hit. M. Ja. Norlin, känner du igen censur redan på den tiden? M. Ja. Norlin, när du bodde i den andra lägenheten? M. Ja. Norlin, bodde ni ihop då också eller? M. Nej. Norlin, nej. Förhörsledare 1. Finns det möjlighet att folk kunnat uppfatta som om ni sällskapar med varandra till exempel? M. Ja, det tror de kanske, det vet jag inte. Förhörsledare, hurdan uppfattning har din mor om hur du bor, tror du? M. Nej, vi är som bekanta bara. Kommentar, här kommer personen Jönsson in i handlingen. Betecknad J. Slutkommentar. J. Hej, hej. Ohörbart. M. Ohörbart. Förhörsledare. Ja, in i rummet så kommer tydligen censur. Vill du vänta där ute så ska vi prata med dig om en stund. J. Jaha. Förhörsledare. Ja, jag. M. Kommer ni blanda in honom också i detta? Förhörsledare. Förlåt? M. Kommer ni blanda in honom också i detta? Förhörsledare. Ja, så vi får uppklara det här en gång för alla. M. Mm. Ja, ja. Förhörsledare, det är ingen som blir inblandad utan vi, det är en rutinfrågor vi ställer. Har du några mer frågor, Ulf? Norlin, du har inte varit där senare och köpt några ägg. M, nej. Norlin, det har du inte gjort. M, nej. Norlin, vem, känner du till honom att han sålde ägg där så att du åkte dit till honom? Eller hur tog du kontakt med honom angående det här med äggköpet? M. Det var mor och far. Norlin. Jaha, var det de som talade om för dig att... M. Ja, därför far, han har köpt ägg där innan och han sa då att han, eller mor som sa att jag skulle köra dit där. Ja. Norlin. Och det var då före din födelsedag förra året. M. Men kommentar utelämnat text verkar dock ej censurerat. Slutkommentar. Födelsedag. Norlin. Du pratade inte med honom någonting om censur då? M. Nej, det gjorde jag inte. Norlin. När lärde du känna censur? M. Ja, det var ju att jag jobbade på här nere. Det var ju en kycklingfabrik som låg här nere ju. Och så jobbade hans fjällar där och så blev jag bekant med henne. Och så blev jag bekant med henne och så bjöd hon upp mig här. Och sen blev det slut mellan de två och sen fortsatte censur och jag liksom och pratade ohörbart. När jag bodde där nere så kom han här och pratade och sånt och jag gick in här och pratade med honom men vi har ingenting med varandra för vi är bara bekanta. Ohörbart. Norlin, har du bott ohörbart? Sa du? M. Ja, en kycklingfabrik som låg där uppe i Norlin. Jaha, och den heter... Ohörbart. M. Kyckling. Ohörbart. Norlin. Jag har en kycklingfabrik. Jag har. Förhörsledare 1. Då frågar jag några andra saker. Brukar du vara här runt om jämt eller är du ute på semester eller reser i Sverige? M. Nej, det gör jag. Ohörbart. Precis. Jag brukar vara här runt om. Förhörsledare. Ja, vad gör du på din semester till exempel? M. Jag har nästan ingen semester för jag jobbar hela tiden för att det är mest beredskapsjobb och sånt. Jag går på eller säsongsjobb och det och så får man jobb. Och sen stämplar jag resten av tiden så det blir inte någon semester precis. Förhörsledare. Nej, du känner ingen som heter censur? M. Nej, censur? Nej. Förhörsledare. Du har aldrig hört talas om något sådant? M. Nej. Förhörsledare. Ingen som heter censur? M. Nej. Nej. Förhörsledare. Känner du någon som heter censur? M. Nej. Förhörsledare. Eller censur? M. Nej. Nej. Förhörsledare. Har du något mer? Norlin. Nej. Då avslutar vi förhöret klockan 15.48. Dick Lundblad, kriminalinspektör. Ulf Norlin, kriminalinspektör. Och därmed slutar vi citera från det här förhöret. Som ni ser gör strykningarna i protokollen det svårt att veta vilken person som avses. Speciellt mot slutet när förhörsledarna testar ett antal namn för att se om hon känner igen dem. Men i korthet har dottern väldigt lite att säga om situationen som sådan och bringa ingen egentlig klarhet i det som hänt. Så här långt är alltså den här historien en obekräftad soppa av strykningar, rykten, misstänkta och höns. I min iver att försöka få någon som helst ordning på uppslaget tittade jag även på förhöret med en av de andra döttrarna som vi kan kalla H. Tyvärr verkar det inte leda någon vidare stans annat än att fadern är borgerlig rent politiskt. Det behöver ju dock inte betyda att man har Palme som hatfigur ens på den här tiden. För att göra bilden så fullständig som möjligt för er kommer vi även att ta med det här protokollet som är avsevärt kortare i omfattning. Citat. Förhörsledare, kriminalinspektör Eve Persson. Förhörsplats. Tjänstebil. 1986-04-18-13.30. Hörd person H. Personnummer. Utredning angående vissa uttalanden som hennes fader M skulle ha fällt i samband med mordet på Olof Palme. H är dotter till herr och fru M. Kommentar utskrivet med namn i protokollet. Slutkommentar. Hon har bott censur. H uppgav att, vad hon vet, så har hennes far en borgerlig politisk uppfattning. Hon är själv inte intresserad av politik och hemma diskuterar man inte politik. Hon har aldrig hört att hennes far fällt några hårda omdömen om Olof Palme. Fredagen den 28 februari 1986 kom H hem till föräldrahemmet i censur vid 18-tiden. Kommentar, här har det strukits 3 rader, slutkommentar. Hon fick själv huvudvärk under kvällen och gick till sängs vid 19.30-tiden. Hon somnade sedan och steg upp på morgonen efter vid 06.00-tiden. Hon brukar gå upp så tidigt. Hon åkte till ett annat lantbruk där hon skötte utfodringen av en besättning djur. Hon återvände hem vid 08.00-tiden och då fick hon på radion höra att statsminister Olof Palme hade mördats under kvällen innan. Hon hämtade också tidningen och fick då också läsa att mordet hade inträffat. Vid 08.30-tiden kom hennes föräldrar, makarna M, in efter att ha varit ute och skött djuren på lantbruket där hemma. Då fick de också vetskap om mordet på Olof Palme. Hon minns att hennes far inte först trodde på upplysningen om att statsministern hade mördats. Alla tyckte sedan att det var en otrolig händelse och att den kunnat inträffa i Sverige. Hon har inte någon uppfattning om att hennes far på något sätt skulle ha reagerat på något annorlunda sätt än alla andra gjorde när de fick vetskap om mordet på statsministern. Förhöret är intalat på band och vidkänt efterhand av H. Förhöret avslutat klockan 13.52 som ovan, Eve Persson, kriminalinspektör. Där slutar vi citera även det protokollet. Så det här är alltså vad vi hittills kommit fram till om den skånske bonden M. Han ska ha sagt till sin granne att Palme skulle bli mördad innan lördagen. Och så skedde också. Men hur visste han det? Eller var det bara ett utslag av ett makabert skämtlynne? Hade han hört något av folk i sin närhet som tydde på att det skulle bli så? Vad spelade Viktor Gunnarsson för roll i familjen M, om någon? Vi som trodde att fler svar skulle dyka upp med de nya dokumenten får i det här fallet se oss besegrade. För här skapas fler frågor än svar. Men med det sagt har vi i alla fall försökt att så mycket vi bara kan titta närmare på ett av de mer mystiska spåren i Palmeutredningen. Vad tycker ni om det här avsnittet och om spåret bonden M? Vem ljuger och vem talar sanning? Skriv gärna er åsikt på facebook.com/palmemordet. Om ni vill stötta podden ekonomiskt så gå gärna in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Länken finns också i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver. Som vanligt vill vi rikta ett stort tack till alla som sponsrar oss på Patreon. Och jag vill också tacka alla som har begärt ut dokument och på det sättet underlättat arbetet för såväl oss som privatpersoner. Tack också till Dan som startade podden som numera överlevt i över 4 år och som fortfarande går som tåget. Men allt det här vore ingenting om det inte vore för er som lyssnar. Så som vanligt vill jag framförallt tacka dig för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstrådiga. Vi ska ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.